ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Oktobermörkret ligger tätt över gatorna. Du sparkar löv under gatlyktorna under promenaden hem. Det är söndag. Men du njuter det fulla av studentlivet. Kvällen har du spenderat tillsammans med kursare från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Det har varit fest på puben, men klockan har hunnit bli morgon och flickvännens säng lockar. Hon bor bara några minuter från högskolan och dina steg är lätta, glada, på väg hem till henne. Men när du går där, lätt i sinnet i oktobernatten, möter du någon. En person som kommer att bli den sista du någonsin kommer att träffa. Du lyssnar på Olösta fall. Mitt namn är Sofie Nublin.
Och mitt namn är Nathalie Sehov.
I veckans avsnitt ska vi berätta för er om mordet på den 25 år gamla Per Häggström. Året var 1996. Året då Göran Kropp blev den första svensken att bestiga Mount Everest. Då det svenska larmnumret ändrades från 90 000 till 112. Ett larmnummer som kom att användas den där natten mellan söndag och måndag den 14 oktober klockan 05.09. Per Häggström var 25 år gammal och studerade på Kungliga Tekniska Högskolan på Östermalm i Stockholm. Han var född i Nordingå men flyttade som sjuåring till storstaden med sina föräldrar. Han besökte fortfarande hemorten då och då. Per älskade nämligen att jaga. Ett intresse som gjorde att han ofta besökte Nordingå under jaktsäsongen. Även under året 1996 hade han spenderat tid ute i Nordingås skogar och precis kommit hem till Stockholm, studierna och flickvännen igen. Kvällen den 13 oktober mötte Per upp vänner från skolan. De besökte studentpubben, drack öl och hade haft en rolig kväll tillsammans. Som så många andra kvällar i studentlivets anda. Man firar en tenta eller en ledig måndag. Man är ung och har hela livet framför sig. Klockan började dock att bli mycket. Per började bli trött och han längtade hem till sin flickvän, som dessutom bodde på gångavstånd från puben och KTH. Beslutet att överge kursarna för flickvännens varma lakan var inte svårt. Per kramade om vännerna och förklarade att han skulle hem till sin tjej. Han satte på sig sin höstjacka, vinkade hej då och gav sig ut den kalla oktobernatten upplyst av gatlyktornas dunkla skimmer. Den där sista hejdå-vinkningen från Per var det sista hans vänner någonsin kom att se av honom. För under den korta sträckan från puben och på väg hem till flickvännen mötte Per sin gärningsman. Där, vid Svartlings ridskola, förlorade en mamma och en pappa sin son. Och en orolig flickvän fick aldrig hem sin pojkvän igen. Det var klockan 05.09 som SOS-samtalet inkom till polisen. Vi har fått tillåtelse av Kalla fallgruppen i Stockholm att få spela upp samtalet för er. Ni kommer nu att få lyssna på samtalet från SOS Alarm.
SOS Alarm?
Ja, hej. Det ligger en knivskuren snubbe på Valarvägen, tror jag det heter. Svartlings ridskola.
Telefonnummer till dig?
Det vet jag fan inte, alltså.
Vadå? Var ringer du ifrån då?
Karlavägen, tror jag.
Ja.
Först med tvinga gick förbi och såg ett rån och en snubbe i grå jacka.
Ja. Alltså, var ringer du ifrån för ställe nu?
Karlaplan någonstans, Karlavägen, vet du fan.
Är det en telefonkiosk eller är det...
Det är det.
Jaha.
Men hörru, jag måste gå tillbaka och se hur det är med han, alltså. Han fick många knivhugg.
Ja. Var var det här någonstans, sa du?
Svartlings ridskola på, fan vet du, Bulle. Vallalvägen, kommer inte härifrån. Vallalvägen.
Svartlings ridskola?
Ja, för fan. Ligger vid stadion ungefär. Kom, jag måste skjuta tillbaka och kolla snubben mor, alltså. Det är inget bra. Han fick många hugg. Jag bara kuta.
Ja, jag skickar dit polisen.
Hej.
SOS-samtalet ringdes in från den telefonkiosk som då låg i Allén, korsningen, Karlavägen, Nybrogatan på Östermalm i Stockholm. Polis och ambulans tog sig till platsen och fann Per medvetslös på marken. Höstlöven som tidigare hade skiftat till gult och orange hade nu färgats röda av blod. Per förde sig ilfart till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda. Och han avled av sina skador. Det skulle visa sig att Per hade blivit knivhuggen ett flertal gånger och att mordvapnet är en morakniv. Men där tar spåren slut. Det fanns ett fåtal människor i rörelse i området. Men utöver den okända mannen som ringde in till SOS Alarm finns det ingen som bevittnat själva rånmordet. Polisens misstankar riktades då till den okända man som ringde in från telefonkiosken vid Karlaplan. Vem var han? Ja du Nattis, jag tänkte vi skulle börja prata lite om det här området där mordet skedde.
Mm.
Svartlings ridskola, det är en ganska känd ridskola. Inte minst då för att den ligger mitt i Stockholms innerstad. Det är inte helt vanligt.
Nej.
Och jag har en hel del vänner som red där när vi gick högstadiet. Och det här området ligger väldigt nära Stockholms stadion. Som till exempel efter en fotbollsmatch, fotbollsderby, då är de här gatorna väldigt fyllda av människor. Men en vanlig söndag som det faktiskt var när det här skedde Per. Ingen konsert eller några glada supportrar. Så är det här ett ganska dött område. Om man tänker att en ridskola tar ganska stor plats. Det är en stor gård, det är massa sådana inhägnader och så är det stängt.
Mm.
Så det är liksom en ganska död plats i sig klockan mitt i natten en söndag. Så jag förstår att man inte har några direkta vittnen i det här fallet då, förutom den här mannen då som har ringt själva SOS-samtalet. För att det är ingen plats man befinner sig på om man inte är på väg hem eller vidare någonstans. Och jag tycker det är lite intressant just det här med att det finns en hel del fall där det faktiskt är mördaren själv som är den som har ringt till SOS. Vi har till exempel mordet i Hjärup där en kvinna ringer 112 och berättar att hennes man har skadat sig och att det brinner. Brandkår och ambulans tillkallas till platsen och man hittar maken död i en solstol i parets gemensamma förråd. Det visar sig då att kvinnan hade haft ihjäl maken med en yxa och sen tänt eld på honom.
Mm.
Och när brandmännen kom till platsen då var branden redan släckt.
Och kvinnan blev misstänkt och sen fälld för det här mordet då, och fick 16 år fängelse. Och någonting som är riktigt obehagligt med det här fallet är att man dessutom tror att hon, medan hon då ringde SOS-samtalet, faktiskt har slagit på sin avlidne make med en hammare. Ganska brutalt. Sen har vi även en man som nu i år faktiskt mördade sin hustru och sen ringde han då SOS-alarm. Och här var det dock väldigt, väldigt överlagt det här mordet. Mannen hade ljugit då under längre tid om sin frus psykiska ohälsa och samtidigt då planerat mordet på henne och en resa till dansbandsveckan i Malung tillsammans med sin älskarinna. Och i det här fallet så ringde mannen till SOS vid 05.31 på morgonen och påstod att hans fru då hade skadat sig själv. Och att han inte hade märkt någonting då förrän han vaknat av hennes väckarklocka. Men att så fort han såg henne att hon var skadad så ringde han SOS. Så han försökte helt enkelt få det hela framstå som ett självmordsförsök, ett självmord. Genom att då under längre period påtala hennes psykiska ohälsa då som inte existerar. Och ringde sedan larmcentralen för att helt enkelt rikta misstankarna bort från honom själv.
Alltså det var med andra ord ett väldigt planlagt, överlagt mord med tanke på alla de här förberedelserna att skapa den här bilden av att hon mådde dåligt.
Verkligen. Och jag tänker då också att det här SOS-samtalet var en del av den här planen, såklart. För att vem ringer inte SOS om ens fru har skadat sig? Det finns ju någonting väldigt obehagligt i tanken på att mördaren också är räddaren, eller vad man ska säga. Och det är väl egentligen det klassiska gemensamma, att man då försöker rikta de här misstankarna bort från sig själv för att man är den som ringer in ärendet. Men skillnaden mellan de här fallen som jag tog upp här nu och rånmordet på Per, det är ju att det här rör äktenskapliga relationer där man faktiskt har kunnat planera att använda sig av SOS-alarm för att skydda sitt brott. Men i fallet om Per så tror ju polisen att det hela rör sig om ett rånmord och en person som han troligtvis inte känner. Men vi vet ju faktiskt inte eftersom vi inte har något riktigt vittnesmål. Och det kan ju faktiskt ha varit en person som kände Per som har begått mordet, ringt SOS och sen försökt få det hela framstå som ett rånmord. Det är så många frågetecken här. Vad tänker du, Nattis? Tror du att mannen som ringde SOS kan vara gärningsmannen?
Ja, alltså det är väldigt svårt att säga. Både ja och nej. Alltså, absolut att det skulle kunna vara det med tanke på att det sker. Det kan ju också vara så att det är ett rån som har gått snett och personen fick panik, ringde SOS. Och sprang därifrån senare för att ja, försöka att inte bli påkommen.
Mm, för att det kanske inte var menat att mörda.
Men precis, det är lite så mina tankar kanske går. I och med att han verkar ganska stressad i samtalet.
Mm, ja, oerhört.
Men jag tänker att det är väldigt synd att larmcentralen inte frågade mer om händelsen. Vem det var som knivhögg. I och med att personen som ringer säger att mannen fick många knivhugg. Så då måste han ju ha sett händelsen för att kunna veta det.
Mm. Eller var det gärningsmål?
Precis, och jag önskar bara att operatören hade bett honom att beskriva händelsen mer så att man hade fått lite mer info, typ såg du åt vilket håll personen sprang, hur gick det till, vad såg du och varför ber operatören inte om namn, liksom vem är du som ringer, vad heter du så att polisen kan lokalisera honom snabbt på plats och så vidare.
Mm, för nu frågar man ju bara var han befinner sig.
Ja men precis, och det tycker jag är lite störigt för det hade man ju kunnat få lite ledtråd av om han då tvekade på att svara hans namn eller om han bara sa något generellt förnamn eller sådär.
Mm.
Ja, sådana frågor hade kunnat lämna mer ledtråd i det här fallet. Och det är ju väldigt svårt med sådana här SOS-samtal. Och något man ska ha i åtanke när de analyseras, alltså av oss som lyssnar på det så här, det är ju att det inte finns något rätt eller fel sätt att agera på. Vi alla agerar väldigt olika i sådana här stressande situationer. När man ringer är man ofta i chock, oavsett om man är gärningsperson eller vittne.
Mm.
För även om man är gärningspersonen så har man precis väldigt mycket adrenalin i kroppen efter en sån här händelse. Och man kan agera väldigt olika och det är svårt att veta vilken reaktion som är normal inom situationstecken. För att alla agerar olika helt enkelt.
Ja, och det är ju verkligen ingen normal situation att befinna sig i heller. Jag har ingen aning om hur jag skulle agera om jag såg något sånt här. Om man blir kolugn eller om man bara blir superhispig. Det vet man inte förrän man råkar ut för det. Så det finns verkligen inget rätt och fel.
Nej men precis. Och i sådana här andra fall som jag har följt där det finns misstänkta SOS-samtal. Där man kanske tror att den personen som ringer har gjort någonting. Så har personer kanske kritiserat för till exempel att de har varit för lugna. Mm. Aldrig kolugn och liksom verkar inte visa mycket känslor när de ringer för att vi tror att man ska agera som att man gråter eller är stressad och pressad. Mm. Men det är inte alla som gör det. Vissa blir lugna i sådana här situationer, så det är väldigt olika.
Ja, och där tror jag vi är väldigt impregnerade av till exempel hur folk agerar i filmer eller thrillers. Alltså att man har en bild av hur ett offer ska agera och hur en gärningsman ska agera.
Exakt. Och det behöver inte betyda varken det ena eller andra.
Nej.
Om man är lugn eller stressad. Men en annan sak jag reagerar på med SOS-samtalet är att den här personen som ringer in inte avråds från att springa tillbaka till offret. För han säger ju där, jag måste kuta tillbaka och se hur det är med.
Ja, hur mår han? Jag måste hjälpa honom. Liksom.
Precis, och det är jättebra om han till exempel hade kunnat hjälpa honom att stoppa blödningar och så vidare. Men det är också väldigt riskfyllt att springa tillbaka, tänker jag, med tanke på vi vet inte var mördaren befinner sig.
Nej, eller om han kommer tillbaka.
Precis, så det är lite risk i det. Och, ja, det är väldigt intressant fall det här, och ni har själva lyssnat på det här SOS-samtalet nu, så ni får jättegärna skriva era tankar om det i vår eftersnacksgrupp också, vad ni tycker om det, hur ni tycker han verkar agera, huruvida ni tror att det är mördaren eller ej.
Mm. Någonting jag också vill nämna innan vi avslutar den här diskussionen, det är det här med, gud vad tekniken har gjort mycket för oss. Jag tänker, den här mannen ringer från en telefonkiosk. Både du och jag uppväxta med telefonkioskar, och man fick leta om man hade såna här små kort. Alltså, och att i ett sånt chockat tillstånd också. Jag vet inte om det var gratis att ringa 112 kanske på de här
automaterna.
Det måste det ha varit. Men bara det här att lokalisera. Han verkar först inte riktigt veta var han befinner sig heller när han ringer in. Så han måste ju på något sätt lokalisera den här telefonautomaten. Han låter väldigt, väldigt andfådd. Och idag när någonting sånt här sker, då har vi ju väldigt, 99% av oss har ju en mobiltelefon. Och kan ringa direkt från platsen. Man kan få stöd via SOS Alarm, att hjärt- och lungräddning, hur ska man agera på plats. Man kan hålla kvar personen i telefon fram till dess att polisen kommer. Så det är ju en jätteskillnad 1996 jämfört med idag.
Ja, men absolut. Och det är ju verkligen bra, tänker jag, både för vittnens säkerhet och för offren, att de kan få hjälp snabbare, till exempel med hjärt- och lungräddning, stoppa blödning, att man kan få guidning med det, hur man gör det på rätt sätt. Via telefon.
Jag har någon då lugn kunnig som finns med en under hela förloppet när man som vittne då försöker hjälpa till. Och som en sån enkel sak, kunna spåra telefonen också om den som ringer faktiskt är gärningsmannen.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Den 21 november 2013 tas en 39-årig småbarnspappa in på förhör. Polisen tror sig äntligen ha funnit sin gärningsman. 39-åringen tros nämligen vara den okända mannen från telefonkiosken. Under förhöret genomförs ett röstprov. Man jämför helt enkelt 39-åringens röst med den inspelningen man har från samtalet till SOS. Men innan röstprovet ens han analyseras, bara några timmar efter 39-åringen släppts, ringer han tillbaka till polisen. Han erkände då över telefon att de hade haft rätt. Det var han som hade ringt och larmat den där natten i oktober. Det var han som hade bevittnat rånmordet.
39-åringen anhölls omgående efter samtalet. I ett inledande förhör erkände mannen återigen samtalet. Men sen när ett andra förhör genomfördes tog han helt plötsligt tillbaka sitt vittnesmål. Det var inte han som hade ringt. 39-åringen häktades trots allt och väl bakom stängda dörrar bröt han ihop. Han var i så pass illa skick att man fick flytta honom från häktet till Huddinge sjukhus. Han placerades på den rättspsykiatriska avdelningen eftersom man var orolig att han skulle komma att skada sig själv. Man fortsatte så småningom att förhöra mannen, men vittnesmålen och historierna om hur mordet skulle ha gått till höll inte samman. Han lämnade dessutom ett flertal olika versioner om vad som hade skett den där natten vid Svartlings ridskola. Mannen fick genomgå en sinnesundersökning och röstanalysen som skickades till SKL förväntades vara färdig först i januari 2014. När de första delarna av analysen redovisades så beslutade åklagaren i fallet att mannen inte längre skulle behöva sitta frihetsberövad. Dock fick han anmälningsplikt hos polisen. Hans pass togs ifrån honom och man beordrade ett reseförbud. I mars samma år la man formellt ner förundersökning mot småbarnspappan. Det fanns ingen teknisk bevisföring mot mannen och röstanalysen visade inga distinkta likheter mellan honom och den okända mannen som ringde SOS-samtalet.
Ja, om det inte var småbarnspappan, vem var då den här mannen som ringde SOS? Vi står ju här och stampar. Jag förstår att polisen går på det här spåret. Speciellt om mannen som ringde in faktiskt inte var kvar på platsen när polis och ambulans dök upp. Jag tycker lite så att är man oskyldig, varför flyr man då platsen efter det att man ringt? Och varför håller man sig sen undan alla de här åren?
Ja, så det är ju lite märkligt att man inte stannar kvar för att vänta på polisen eller ambulansen när man är personen som har ringt samtalet. I och med att han i SOS-samtalet uppgav att han skulle springa tillbaka till brottsplatsen särskilt på grund av det också, tänker jag. För då befinner man sig antagligen på platsen om man faktiskt gjorde det.
Mm.
Och då är det ganska enkelt att bara stanna kvar och se till att personen får hjälp och komma med. Att, också att polisen hittar till platsen och så vidare.
Ja, och eftersom han var så i samtalet mån om att hjälpa personen så känns det jättemärkligt att han bara har försvunnit.
Ja, men sen tänker jag också att det behöver heller inte vara misstänksamt. För som sagt befinner sig personen lite halvt i panik och det kan finnas andra anledningar till att man inte vill få kontakt med polis. Till exempel att man inte vill senare vara vittne i en rättegång till exempel. Så det finns ju andra orsaker. Men det är klart, det känns lite misstänksamt i det här fallet att personen inte bara stannade kvar och mötte polisen när man nu faktiskt ringde samtalet.
Ja, och det är väl lite det här polisen har fokus på, att personen har bara upphört att existera. Att man inte kommer in till polisstationen, lämnar sitt vittnesmål när polisen går ut och söker efter den. Det är klart att det här blir en väldigt intressant person, både som vittne och som möjlig gärningsman.
Precis.
Någonting som jag förundras lite över i det här med småbarnspappan här, det är ju att allt man egentligen har som bevisföring är just den här inspelade rösten från SOS-samtalet. För hur säker kan man egentligen vara på en röstanalys? Clea Sangborn, småbarnspappans advokat, uttalade sig i en artikel i Aftonbladet där hon uttrycker att det inte fanns några distinkta likheter mellan mannen som ringde SOS-samtalet och hennes klients röst. Och så här uttrycker hon sig i Aftonbladets artikel, citat: "Andra personer med samma regionala bakgrund, samma etniska bakgrund, dialekten alltså, kunde inte uteslutas som talare. Man kan inte ens säga att det är han som har ringt det här samtalet." Och det här tolkar jag rent krasst som att man helt enkelt inte utan rimligt tvivel kan säga att det var småbarnspappan som hade ringt samtalet.
Ja, att det var därför man valde att lägga ner förundersökningen också.
Precis. Någonting man däremot ska ha i åtanke när man gör såna här röstanalyser, det är ju att den här röstanalysen faktiskt görs 17 år efter att mordet begicks. Och en röst kan ju faktiskt förändras en hel del under de åren. Så det blir ju knepigt att jobba med en röst från en person som är så många år äldre Ja, mycket kan ju ha hänt med rösten. Och jag blev lite nyfiken på hur en sån här röstanalys faktiskt går till. Och i en artikel på sverigesradio.se så har man intervjuat rättsfonetiken Jonas Lind som jobbar just med röstanalyser för polisens räkning. Och i den här artikeln så framgår det att Jonas Linds företag, Voxalys, är ett av få i Norden som faktiskt jobbar med att analysera röster just då kopplade till misstänkta brott. Jonas Lind ska tidigare jobbat för NFC, Nationellt Forensiskt Centrum, men driver nu sitt eget företag då sedan några år tillbaka. Och han berättar för Sveriges Radio att ungefär 90% av de analyser han utför handlar om att jämföra röster i två olika sammanhang. Oftast då en inspelning från ett möjligt brott, som till exempel är SOS-alarmet. Och att man sedan jämför det med en annan inspelning, som till exempel en avlyssning som spelas in från den misstänktes mobiltelefon.
Ja, jag tänker att det är ganska centralt här att man använder sig av ett röstprov där personen inte har varit medveten om att den spelas in, just för att man inte ska kunna göra till sin röst på olika sätt. När man gör en sån analys så att det blir den mest naturliga rösten och med de mest naturliga sättet att prata på som personen har.
Och här vet vi ju inte hur man har, alltså vilken typ av inspelning man har på småbarnspappan. Vilket är lite synd, för det hade varit väldigt intressant. Det man gör i alla fall är att man då jämför den här SOS-inspelningen med småbarnspappans röst och ser vilka likheter som finns. Så här säger Jonas till Sveriges Radio, citat: "Då finns ett standardförfarande, ett protokoll där man går igenom allt från hur olika konsonanter och vokaler uttalas, intonation, röstkvalitet och tvekljud. Massor av olika aspekter måste man gå igenom och markera upp." Och efter det här, då genomför man ett slags blindtest kan man kalla det, där en icke-insatt person då får lyssna på ett tiotal olika röster, varav en av de här rösterna då är den misstänktes röst. Och utifrån det här så försöker man sedan se om de här blindtestpersonerna kan koppla ihop rätt röst då med inspelningen, precis som man gör till exempel när man ska känna igen en misstänkts ansikte.
Intressant.
Efter det här så utförs en mer teknisk analys där man mäter tonhöjd på rösten, artikulationshastighet, typ som när jag pratar supersnabbt på stockholmska och du inte hänger med, Nattis, samt tonhöjden då på rösten. Och vi har olika tonhöjder där det faktiskt är storleken på våra stämband som påverkar det här. Men det här är ett knepigt sätt att jobba på. Jonas berättar för SR att det är extremt få fall som man faktiskt kan leverera röstanalyser med absolut högsta sannolikhetspoäng, som man faktiskt då kan använda som stark bevisföring i en utredning. Ofta så hamnar man i någon slags mittemellan där man inte kan utesluta att rösten skulle kunna tillhöra någon annan. Precis så som i fallet med småbarnspappan. Och nu står man liksom på ruta ett igen och har alltså då en röst från SOS-samtalet. Men man har ju ingen att jämföra rösten med eftersom man inte har någon ny misstänkt i fallet. Och hur går man då tillväga? Jonas Lind förklarar för Sveriges Radio att man i det fall då man enbart har en röstinspelning och ingenting att jämföra den med, då skapar man en röstmässig fantombild utifrån det material man har. Och det här gör man då genom att beskriva särdrag i rösten hos den misstänkte för att helt enkelt rama in en möjlig match. Och det här kan då röra sig om dialekt, en brytning, kanske att man stammar, rullar på bokstaven R. Egentligen allting som gör rösten personlig för att skapa en fantombild av den misstänkte.
Det här är så intressant. Jag tänker att jag jämförde lite med handstilsanalys. För det är lite liknande där att man, alla har vi en unik handstil, alla har vi en unik röst, men det kan samtidigt vara ganska lik någon annan. Så det är också problematiskt, men väldigt intressant att höra om hur man går tillväga. En sak jag undrar är hur polisen ens fick tips om den här misstänkta småbarnspappan i det här fallet i första taget. För att det måste ju varit någon som antingen lämnat in ett tips som gjorde att han blev intressant att kika på och att man ens ville analysera hans röst. Eller att de på något annat sätt har fått ett spår som ledde dem just till den här mannen så att han kunde plockas in på förhör.
Och det står ju liksom ingenting om det här i artiklarna. Så att det hade varit jätteintressant att få veta hur.
Ja, för en sak som är väldigt intressant är att han blir ju ganska påverkad direkt under det första förhöret och till och med erkänner att han ringde. Men samtidigt så verkar han inte må bra psykiskt. Oavsett vad så tänker jag att en förhörssituation är en väldigt pressad position att befinna sig i. Och det är inte ovanligt att personer erkänner saker som de sen tar tillbaka i såna här situationer. Det har jag sett i andra fall. Och jag tänker särskilt om man då kanske inte mår så bra psykiskt, så kanske man säger mest det. Man vill att polisen ska bli nöjd och glad.
Mm.
Och att man vill att det här bara ska vara över.
Mm, och är man inte insatt i vad det handlar om, till exempel. Han kanske inte ens visste att, att den personen som ringde SOS var misstänkt. Utan han kanske bara sa precis det han liksom... Ja, han mådde ju väldigt, väldigt dåligt. Det har framgått i någon artikel till exempel att han har kallat utredarna för mamma och pappa. Alltså han var ju inte i psykiskt tillstånd att kunna vara ett trovärdigt vittne.
Ja, och en sak man också ska ha i åtanke är att han erkände inte själva mordet heller, utan det var ju samtalet han erkände och sen tog tillbaka. Ja, och det är en hel del personer som har tvekat på huruvida den här mannen egentligen är den misstänkta mannen eller inte.
Mm. Bland annat GB, som vi ska höra lite mer om nu.
Leif G.W. Persson har riktat stark kritik mot utredningen. Han menar på att han inte är ett dugg bekymrad över att mannen släpptes fri, utan att det som bekymrar honom är att mannen ens suttit häktad alls. Han berättade saker om sig själv som gjorde att han blev sittandes, men trots det tror jag inte att han hade med saken att göra, sa G.W. i en artikel i Expressen i februari 2014. Svårigheterna med ett så pass gammalt fall som detta är många. Men detta till trots så trodde GV när han uttalade sig om fallet 2014 att det kommer att bli löst. Han hade även sina teorier om vem gärningsmannen är. Vet gör man ju aldrig, men jag är ganska säker på vem det är, sa han i samma artikel. Gåtan som fortfarande återstår är dock, vem var det egentligen som ringde SOS den där natten? Och varför har den personen aldrig gett sig till känna. Polisens teori om att personen bakom samtalet också är gärningsmannen går inte att avskriva. Denne okände man är en gåta som behöver knäckas. Polisen behöver hjälp med att lösa det misstänkta mordet av Per Häggström.
Har du information som du inte tidigare har lämnat till polisen, så kontakta polisens kalla fallgrupp. De har e-postadress kallafall.stockholm@polisen.se. Och vill du ringa in så är det 114 14 som gäller som alltid. Och be då om att få prata med polisens kontaktcenter PKC om kalla fall i polisregion Stockholm. Och det var egentligen allt vi hade i veckans avsnitt.
Mm, ett fruktansvärt fall. Alltså, det är alltid tycker jag att det berör mycket när de här fallen där det finns ändå lite bevis men ändå inga.
Nej men precis, man står någonstans i blindo i någon återvändsgränd. Och sen är det något fruktansvärt med just så unga människor som mördas utan någon förklaring. Och ja, våra varmaste tankar går ut till alla som har drabbats av någonting sånt här. Anhöriga, flickvänner, pojkvänner, mammor, pappor. Ja. För så här ska det inte behöva vara.
Verkligen inte.
Vill du följa mer av våra diskussioner om avsnitten vi gör, så gå in på Facebook och sök på Olösta fall eftersnack. Där man kan gå med i vår grupp och där vi helt enkelt kommer lite närmare er.
Mm.
Ja.
Och var inte rädd för att starta din egna trådar där om du vill tipsa om något fall som du vill att vi ska ta upp. Om du har någon fråga om podden, om du till oss eller rent generellt, så svarar vi jättegärna på det just i den gruppen. Så gå gärna med där och skriv till oss.
Ja, så hörs vi igen nästa vecka och fram till dess så ta hand om varandra. Ha det jättefint.
Ha det så bra, hej då.
Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.